Hörni, tack för uppmuntran. Vi uppmuntrar varandra, men vi ärar ju alltid Jesus. Det är ju viktigt. Det är inget fel att uppmuntra varandra. Så jag tackar för applåden. Men vi ärar alltid Herren. Det är han som ska äras. Jag nämner, det är så här, jag har skrivit en bok ganska nyligen som heter Medräknad. Ej uträknad, ej borträknad. Och det är mycket ett personligt vittnesbörd, men jag skriver om 80 sidor, så är det olika kapitel som behandlar att ingen är borträknad från Gud, utan vi är medräknade. Medräknad trots misslyckande, medräknad och så vidare. Så är det kapitel efter kapitel, 80 sidor. Faktiskt så kom den här boken ut alldeles här i början i våras. Men upplagan är slut. Men så hittade jag 6 böcker som jag hade lagt undan. Och då frågade jag Mats, kan jag ta med mig någon bok hit? Så vill du köpa en sån här bok så har jag 6 exemplar med mig. Det är rariteter om du får tag i de här nu. Jag vet inte hur många som har skrivit. Kan du göra en ny upplaga? Men alltså det finns 6 stycken böcker här. Och de kostar 100 kronor. Nog sagt om detta. Tack för textläsningen Mats. Det är ju sant att det är det viktigaste. Det är ju Guds ordet. Och den texten som Mats läste, som jag märkte att vi lyssnade alla uppmärksamt på, det är ett utav de starkaste vittnesbörden i Nya testamentet på en man som blir omvänd. Saulus från Tarsus. Man skulle kunna säga förföljaren som sen blev efterföljare. Men han var alltså en förföljare. Och det är det kapitlet handlar om. Han var jude. Och han tillhörde det mest stränga partiet där egentligen. Och var farisé. Men han kunde inte acceptera att man förkunnade att Jesus var Messias. Och nu hinner jag inte på den här korta predikan gå in på alla detaljer. Men du kan läsa det sen igen. För det är så intressant. Och se att en människa som först är helt emot kan vara med om en upplevelse som gör att man blir helt för. Det är väldigt starkt. En del säger ju att det finns människor i vårt land Sverige som är så sekulariserade. Och du kanske har någon som du tycker i din närhet som verkar vara långt borta. Men Gud kan förändra alla människor. Så det är ingen som det är omöjligt med. Det här vill jag säga. Jag bara känner det kommer till mitt hjärta nu. Ja, men kanske du tänker, jag har någon i min närhet. Och det pekar åt ett helt annat håll. Hur var det med Saulus? Han som till och med andades hot och mordlust mot dem som trodde på Jesus Kristus som Messias. Men det kom någonting i hans väg som gjorde, precis som Mats också sa, att omedelbart så blev hans liv förvandlat och han kunde börja vittna om att Jesus var Guds son. Är du med? Så det är inte omöjligt. Det kanske är så att de som du har trott är långt borta, de är på ingång i Guds rike. Ja, kanske du tänker, det ta med dig från den här kvällen. De kanske är på ingång. Så Saulus, han är ett vittnesbörd om att motståndare kan omvändas. Det omöjliga är möjligt för Gud. Och så kommer det som nu är fortsättning på min predikan. På grund av samverkan med Gud. Och då är det ett litet nyckelord. Och det var du också inne på Mats. Jag märkte att du förpredikar och kom igång där. Väldigt bra. I 10:e versen började med: i Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Och då är det väldigt spännande att se hur Gud genom Jesus Kristus samverkar med den här lärjungen, så att Saulus från Tarsus kommer till tro och blir döpt. Jag skulle vilja låta det här perspektivet landa hos dig och mig nu. Saulus, han var på Damaskusvägen och han var på väg för att han skulle förfölja de som trodde på Jesus som Messias. Men helt plötsligt kom ett ljussken från himlen och träffade honom. Och det var en sån mäktig upplevelse så han föll till marken. Och jag kan förstå att det måste varit omtumlande. Och när han är där på marken så börjar han att fråga när han hör rösten: Saul, varför förföljer du mig? Då frågar han: vem är du? Jag är Jesus, den som du förföljer. Ni kan ju tänka att han är på väg för att förfölja dem som påstår att Jesus är Messias. Och så kommer ett ljussken och träffar honom och han ligger på marken och han hör en röst: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och när han frågar så säger rösten: jag är Jesus, den som du förföljer. Alltså att det var en omtumlande upplevelse för en förföljare som har sagt att det här med Jesus, det är nonsens. Eller som någon skrev en gång till mig: det är bullshit. Det är ingenting att tro på. Men jag är Jesus, den som du förföljer. Och så reser han på sig. Och så har det varit en sån mäktig upplevelse av ljusskenet så han kan inte se. Men han har ju följeslagare med sig. Och så säger Jesus, är det ju: gå in i staden så ska du få veta vad som här efter ska ske. Då är det intressant att tänka på att det behövdes en lärjunge för att det skulle bli en fortsättning och en omvändelse. Det här, som jag sa, det är så intressant. Därför att han hade ju fått en syn och en uppenbarelse av Jesus. Men det räckte inte. Utan det behövdes en lärjunge som behövde få vara använd för att Saulus skulle bli en kristen. Därför säger det mig alltså att Gud vill samverka med oss lärjungar. Jag kanske säger någonting som du behöver fundera på. Inte bara en sak utan många saker. Men ibland när jag hör människor be om väckelse, då brukar jag tänka så här: vad säger Bibeln egentligen? Vad säger Nya Testamentet? Jo, det behövs människor som vill stå till Guds förfogande och gå ut och vittna om honom. Så att människor i vår omgivning får höra budskapet om Jesus. Jag tror på bön. Jag tror att ni som är här och beder, det påverkar människor i Bollsta. Det påverkar människor på vårt jobb, i skolan och överallt. Men det räcker inte bara med böner. Om jag säger så här: det kommer ingen väckelse bara ner så här. Eller? Nej. Utan det behövs lärjungar som kan säga: här är jag, Herre. Jag vill vara använd utav dig. Det här kan man ju ha lite olika uppfattningar om. Men det här har jag trott på under merparten av mitt liv. Att Gud vill använda oss. Så att vi genom det får nå nya människor med evangelium. Så Gud vill samverka med dig. Är inte det bra? Ja, men kanske du tänker: jag är ju ingen predikant. Nej, men det har inte jag sagt heller. Ja, men kanske du tänker, men jag är ju inte tillräckligt bra. Glöm det. Gud vill samverka med oss allihop. Amen. Känn på det. Ja, kanske du tänker, ja, men jag är ju bristfällig. Ja, det är helt ointressant. Gud vill använda och samverka med oss. Mycket därför så är det temat som jag har på den där boken, alltså att man är medräknad utav Gud. Ibland har vi räknat bort oss. Och jag ska säga så här: om kyrkan skulle ha räknat bort dig, så räknar aldrig Gud bort dig. Ja, jag blir ju så glad själv när jag tänker på det. När jag var riktigt ung, på 60-talet, nu blir jag lite nostalgisk. Då var det nytt med elgitarrer, vet ni. Då var vi några stycken ungdomar som höll på i kyrkan och spelade med våra elgitarrer. Men i den kyrkan tyckte de att det gick för långt. Så vi blev i princip utkastade till sist. Och då trodde jag att jag var borträknad från Gud. Men det begrep jag ju så småningom att det var jag ju inte. Eller vi. Men det dröjde många år innan jag hittade vägen tillbaka igen. För de tyckte vi hade för modern stil på den tiden. Ja, det är inte lätt, vet ni. Stilfrågor. Eller som en kvinna sa, måste ni ha de där eldgitarrerna? Så jag vet hur det kan kännas. Att det inte liksom duga riktigt så. Men därför säger jag det här tydligt. Och inte minst nu när jag är en mogen gammal man. Ingen är borträknad från Gud. Vi kan alla få samverka med honom. Prisa vår Herren. Så kommer du inte ihåg något mer ifrån det jag sagt här. Så skulle jag vara glad om du kommer ihåg det. Du är medräknad. Gud vill samverka med dig. För att människor ska få vittnesbördet om Jesus. Det behövdes alltså en lärjunge för att Saulus skulle omvändas. Det kan ju nästan låta lite förmätet att säga. Det räckte inte med att Saulus fick en upplevelse, en syn och till och med hörde rösten av Jesus. Men Jesus säger, gå in i stan. För det var ju en syn, en uppenbarelse. Så han måste ju själv tillsammans med sina ledsagare gå in till stan. Och då har Gud samverkat med den här lärjungen. Alltså jag tror det kan hända enorma saker när jag tänker just på din och min situation idag. Om Gud får samverka med oss. Vad är det som vi då ser hos Ananias? Jag tar några enkla punkter, men de är viktiga. Han var känd hos Gud. Ni vet, många människor strävar efter att bli kändisar. Men då kan jag säga att det bästa kändiskapet, det är när du och jag är kända hos Gud. Det är väldigt bra. Så att Gud kände till oss. Så Gud kunde kommunicera och börja samverka med Ananias. För Ananias var känd hos honom. Så har du aldrig sagt det förut så kan du säga det idag. Tack Gud för att jag är känd hos dig. Det är väldigt bra alltså. Att man umgås med Gud genom Jesus Kristus. Ananias, han var välkänd hos Gud. Det andra som man ser hos Ananias, det är att han är öppen. Han har ett öppet öra och han är öppen för det övernaturliga. Därför att det står ju att för Ananias kom Herren till honom i en syn. Och i den synen så talar Jesus Kristus till honom. Ananias. Och då säger han, ja Herre. Och så börjar Gud genom Jesus Kristus och den heliga ande och i den här synen tala till honom och säger, nu ska du gå genast iväg till Raka gatan. Och där i Juda hus så ska du finnas en man som heter Saulus, för han beder. Det där var inte så enkelt. Därför att då tänkte ju Ananias, jag har ju hört att Saulus från Tarsus, han är en förföljare. Och han är här för att ta tag och försöka hitta kristna som tror på Jesus Kristus. Och om jag går dit, då kommer jag naturligtvis att hamna illa till. Men jag tycker det här är så intressant. Att även om Ananias var lite undrande och kanske lite tvivlande, så var han ändå öppen för detta gudomliga tilltal. Och det ger oss som en utmaning till oss. Du som ska komma till tro, du förstår ju att det finns möjlighet för dig att komma till tro idag. Om du har kommit hit och inte är troende, så kan du få uppleva Jesus på samma sätt som Saulus från Tarsus. Men även för oss som är lärjungar, så kan vi få vara med dem om vi är öppna, kända hos Gud, att Gud talar till oss. Och du sa faktiskt väldigt mycket på kort tid, Mats. Du sa att vi kan få göra något litet för att människor ska nås utav budskapet. Och så är det med oss. Jag ska inte be om handuppräckning, men jag är säker på att alla vi som är här, vi har åtminstone en i vår omgivning som kanske vi önskar skulle få komma till tro. Ja, kanske du tänker, jag har många fler. Men i vilket fall som helst så tycker jag Ananias, han är ett föredöme. Han är öppen. Han har ett öra som är öppet för Gud. Att vara öppen för Guds röst. Det står på ett ställe att den som har öron, han hör vad anden säger. Jag skulle tro att vi alla som är här också, vi tvättar ständigt våra öron. Man kan ju få en vaxpropp. Och då är det inte så enkelt. Men rent andligt sett måste man också ha öppna öron så man hör vad Gud säger. Man lär sig att lyssna till den heliga ande, Guds röst. Och kanske du undrar, hur kan man höra Gud? Det kan ju komma som en liten ingivelse. Här var det ju frågan om en syn, en uppenbarelse. Men Gud talar på många olika sätt. Så det är inte säkert att plötsligt kommer en sån där tondöstämma som säger: hallå där! Nu är det Gud som är på tråden. Nej, det kanske kommer som en liten tanke. Och så talar Gud till oss. Kanske du skulle ringa till Peter. Kanske du skulle ringa till Anneli. Och så vidare. Så talar Gud med oss. Men lägg märke till att om vi vill se människor i Bollsta komma till tro, då behövs det lärjungar. Amen. Han behöver lärjungar som han får samverka med. Och det behövs lärjungar som är öppen för gudomligt tilltal. Alltså jag tror på det övernaturliga i det naturliga. Det gudomliga i det mänskliga. För vi är ju människor, så det måste få landa hos oss människor. Men det är ju viktigt att vi också, när vi beder och när vi umgås med Gud, är öppen för att det faktiskt kan vara någonting som inte du och jag kan åstadkomma. Utan när vi beder så har Gud förberett det. Det är spännande. Så hur skulle det ha gått? För Gud hade ju sagt, om inte det här hade blivit som Gud hade sagt. Han hade ju sagt till Saulus att gå in i staden så ska du få veta vad som här efter kommer att ske. Det hade ju Gud förberett honom. I den där synen. Och så hade han sagt till Ananias: du måste gå till Judahus, för där finns han. Den här samverkan. Och då tänker jag så här. Det kanske är människor redan i Bollsta och Nyland och här runt om i området. Som har haft syner och drömmar. Och de kanske har sett dig. De kanske har fått veta att du kommer. Det är märkligt när man står och talar, då kan det komma grejer som man inte ens har tänkt. Jag minns ju när min far, pappa Georg, han var ju också pastor i många år. Han berättade för mig när han var pastor i Karlskrona i Blekinge. Att en dag så var han på väg till kyrkan, vi bodde en bit ifrån. Och då sitter han och åker i bilen och så känner han så här: jag ska åka in på den här däckfirman och höra mig för att det skulle snart bli dags med vinterdäck. Och så svänger han in med sin vita Fortanus. Och så kliver han ur och kommer fram. Och mannen som står där, han är så förvånad. Så han kan knappt prata från början. Och när min far hade presenterat sig, då förstår jag, sa han. För jag upplevde att det skulle komma en vit Tanus och svänga in här framför mig. Och den som körde den bilen, han skulle kunna berätta hur jag skulle kunna komma till tro på Gud. Jag kan en parentes säga att jag döpte samtidigt som honom. För han kom till tro. Men han hade sett att det skulle komma en vit tanus. Och han står där utanför. Och min far sitter och kör bil och tänker, här svänger jag in. Och så blev det till omvändelse och till dop. Ja, men kanske du tänker, kan man tro på sånt där? Ja, men det här är ju sant. Det var verklighet. Jennysjö och jag döptes. Jag var 10 år och han var ju då, förstår ni, i mogen ålder. Vi behöver vara öppna för när Gud talar till oss. Man kan få en liten ingivelse. Man kan vara med om en tanke. Man kan till och med få drömmar. Och man kan få syner. Och man kan få änglabesök. Och jag brukar säga att jag är realist. Och jag är realist ute i fingerspetsarna. Men samtidigt tror jag på att Gud är Gud. Och kan göra det omöjliga möjligt. Ja, jag blir så inspirerad nu så jag nästan håller på att ta ett fröjdespråk. Jag tänker, det är ju fantastiskt. Alltså att här i bygden och runt om så vill Gud samverka med oss. Så att vi kan få gå hans ärende. Och så har han förberett människor på att det kommer någon som ska få ge vittnesbördet så att jag kan komma till tro. Ja, jag har faktiskt skrivit ett fräscht utkast. Jag har formulerat det här som jag har gjort idag. Och jag har skrivit, han trodde till sist på Guds röst trots sin osäkerhet. Det är ju lite mänskligt när jag säger det här nu, att han var inte sådär på en gång. Ja, jag går på en gång, utan han argumenterar med Gud. Jag har ju hört om den mannen. Men då ska jag säga en sak som är viktigt. Vi ska inte låta rykten styra oss. För då kanske de säger att, som jag sa från början, att det verkar som människor är så långt borta så det är svårt att tro på det. Vi behöver umgås med Gud så vi får veta vad som är på gång. Det är ju jättebra med GPS och alla möjliga saker som vi kan betjäna oss av. Men tänk att ha kontakt med Gud. Amen. Ja, det här är jätteintressant. Alltså att när du och jag umgås med Gud så kan heliga ande tala till oss. Så vi får lite mer information. För egen del mötte jag en man en gång och han svor först. Och han var fullständigt emot, sa han. Men jag hade fått en ingivelse. Jag sa, jag ser på dig att du är på gång att bli kristen, sa jag. Va? Hur kan det synas, sa han. Men han kom till tro, han också. Men tänk om man skulle låta sig styras då. Nej, den där är ingen idé jag pratar med, för han svär och förbannar. Men vi kan bli upplysta av Gud. Precis som Ananias. Gå till Judahus. Där finns Saulus från Tarsus. Och han beder. Och du ska få säga till honom ord så att han kommer till tro. Är klockan 5 redan? Kan jag fortsätta en stund till? Ja, men du är på spåret, det hör jag. Och det är ju samma pris. Det var ett skämt. Men det här är så... Alltså när vi som lärjungar kommer in i mer utav samverkan med Gud. Då kan det plötsligt visa sig att det vi har hållit på och bett om, det har Gud hållit på och förberett. Är ni med? Så att jag säger inte att vi inte ska be, utan när jag beder och du beder så verkar Gud genom sin heliga ande. Men det vore ju för bedrövligt om till och med människor har sett att jag och du och vi ska komma i deras väg och säga kanske någonting, ett litet vittnesbörd eller ge en liten fingervisning, om vi aldrig gör det. Så då säger jag någonting väldigt radikalt. Jag tror inte på någon väckelse som bara kommer över oss och vi sitter och väntar på att det ska komma och ske. Vet, jag har läst mycket väckelsehistoria. Det har aldrig hänt. Men jag tror på Jesu modell. När heliga ande kommer över er, då får ni kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i Judén, sedan över hela världen in till jordens yttersta gräns. Så jag vill säga så här nu. Nu har jag utbildat er några minuter. Nu är ni prästvigda allihop. Det är ju fantastiskt. Så du behöver aldrig mer gå och fundera på att du ska bli bättre än vad du är. För då blir det som gubben sa, man får vara glad att man är som man är när man inte blev som man skulle. Ja, då blir det inte enkelt. Men är man som man är och vågar tro på att jag får vara använd av Gud. Och umgås med Gud och helig ande. Då helt plötsligt är man inne i samverkan. Jag sa att det var nyckelordet. Filipperbrevet, 2:13. Det är en enorm vers. Man ska akta sig för att ta bara versar. Därför var det så bra att Mats läste 20 versar. Men en vers som står där sammanfattar egentligen allt. Det är Gud, står det, som verkar i vår vilja och gärning. Så att vi förverkligar hans goda syften. Så Gud verkar genom oss. När Kristus återvänder till himlen så säger han, jag ska sända den heliga ande och den heliga ande verkar genom er. Och sen har jag nämnt redan, när anden kom så ska vi få kraft att bli hans vittnen. Och församlingen är Kristi kropp idag. Kristus är huvudet. Därifrån utgår allt. Men vi som lärjungar, vi är Kristi kropp. Så när vi är ute och går, du och jag, ute och finns bland människor, då är Kristus närvarande. Jag minns när jag var krogpräst, jag har ju prövat på allt möjligt. Och då var det en som sa till mig, hur kan du förnedra dig och gå in på krogen, Gunnar? Jag var ofta krogpräst på fredagnätter och då brukar jag ju använda prästskjorta. Det är en sån där bild på boken också där jag använder prästskjorta. Hur kan du förnedra dig och gå in på sådana där ställen? Jo, sa jag, när jag kommer in, då är Gud där. Tror du verkligen det? Absolut. Så när jag gick in på krogar och olika sådana här ställen, då brukar jag själv säga det för mig själv att tack Gud för att du och jag får gå in här. Att få vara en lärjunge åt Kristus och samverka med honom trots våra brister och fel. Och nu har jag betonat det 3 gånger trots våra brister och fel. Då vill jag säga så här. Gud hjälper ju dig och mig att bli mer och mer Kristuslika. Så i Romarbrevet 8:28, 29 och 30 så står det att de han har kallat, har han kallat för att forma oss efter Kristus. Så jag menar inte att man ska leva kvar i sina svagheter, utan Gud vill hjälpa dig och mig att bli mer Kristuslika. Men genom tron och dopet så är man 100% rättfärdig. Amen. Men sen pågår helgelsen. Nu ska jag inte be om handupplyftning. För om jag skulle fråga nu om du tror att du är färdighelgad och någon skulle lyfta upp handen, så måste jag göra dig besviken, för då kan jag svara här framifrån. Tyvärr är du inte det. Utan helgelse, det pågår hela livet med oss. För Gud vill att mer och mer utav Kristus ska finnas i Gunnar Johansson. Mer och mer utav det som han säger i sitt ord ska vara rådande. Men samtidigt så är det också brister hos oss. Men då vill Herren hjälpa oss genom den heliga ande att bli övervinnare. Ananias, han var lite tveksam, men han trodde på Guds röst. Och så kom ju själva poängen. Han gick i tro på detta. Har du prövat att gå i tro? Ja, men man vill ju se först hur det är. Men jag har ju sett att ni har tro allihop, ni som är här. Kanske ni undrar, hur kan jag tro på, hur kan jag säga det? Jo, men ni trodde ju på att det var möte här 16:00. Ni gick ju hit. Så ni har ju tro allihop. Och ni har trott på att bänkarna håller. Jag har inte sett någon som har legat under och undrar om den här bänken håller. Ni har satt er i tro. Det var väldigt, vad banal han är, den här pastorn. Men jag vill bara locka fram att du förstår, varje dag vi handlar i tro. Och därför om du kommer att få en sån här ingivelse, eller om det skulle bli en syn eller uppenbarelse, när du har pratat lite med Gud, tänk att få gå i tro på att detta är sant. Hur tror du det kändes för Ananias när han nådde fram till Judahus? Jag vet inte om han bankade på, men jag törs nästan påstå att ända till dess att dörren gick upp så stod han och funderade på, kommer det här verkligen att vara sant? Men så går dörren upp och så helt plötsligt, så när han kommer in så finns det en man där inne som ligger på knä och beder. Och så får han veta där inne, det här är Saulus från Tarsus. Han har sagt att du kommer hit. Va? Han hade ju hört av Gud. Då förstod ju Ananias, det här var sant. Och båda två fick bekräftelsen. Han gick i tro och han fick se att det här var en verklighet. Och här måste man få träna sig. Jag tror inte man ska försöka ta sådana här jättestora steg i tro som inte det kommer att ske någonting. Man kommer aldrig igång. Men börja ikväll nu och lyssna in den helige ande. Kanske det är en liten ingivelse. Han trodde på Guds röst trots sin osäkerhet. Han gick i tro på Guds röst. Och nu är det enastående att man kan säga han fick se resultatet av Guds röst. Amen! Hur många tror att vi ska få se resultatet i Bollsta? Prisa vare Herren. Ja, inte hittills kanske du tänker, ja det struntar jag i. Men nu ser vi framåt. Och så tänker jag på alla böner som ni har bett och beder. Människor är påverkade av detta. Påverkade. Ja, men vi har inte sett dem i kyrkan. Parkera det på en gång. Kan hända att du ska få se dem hemma på en kopp te eller kaffe. Behöver inte tänka kyrka i första hand. Tänk på Jesus. Och Jesus och du är i sällskap. Han fick se resultatet utav Guds röst. Jag skriver så här. Idag tror jag att Gud vill uppmuntra oss till att vara lärjungar som samverkar med honom. Bollstakyrkan kan få se resultat. Alltså, jag är så barnslig. Det här jag skriver, det här utkastet kan jag inte använda någon annanstans. Jag har skrivit det att Bollstakyrkan, prisad vare Herren, kan få se resultat. Underbart! Underbart! Och då för att landa i detta nu. Du vet att jag är ju van att vara ute ibland och ha seminarier i olika ämnen. Men jag bara kände att det här, det har levt i mitt hjärta. Jag sa det till Mats när vi pratade på telefon. Jag kände att jag måste få ge det här. Om du är här ikväll som inte alls riktigt är med helt ännu, så är du medräknad. Tänk att få komma till tro en sån här kväll. Och det är sant. Saulus, han blir ju på en gång döpt. Och ska jag nu ta min teologiska kunskap, kan jag säga så här. Det var precis så det var i apostelgärningarna. Det fanns inte någon lång prövotid. Det är ju någonting som man hittade på inom frikyrkan och baptismen först. Och sen pingströrelsen har fortsatt med det. Man skulle pröva och se om det höll. Men det finns inget bibliskt stöd för det. Nej. Just det. Doppar de direkt, sa damen. Det var nämligen så att i den apostoliska tiden, då tog man emot syndernas förlåtelse genom både tron och dopet. Det fanns inget mellanrum. Utan det skedde på en gång. Så det var naturligt för apostlarna att var det någon som tog emot Kristus, så gjorde man det genom både tron och dopet. Så den här mellanstationen är vissa kristna och församlingar ska pröva om det har gått igenom. De kan ta sig, ja just det. Det är ingen människa som avgör det. Utan Gud har förtroende. För när du tar emot Kristus så räknar han med dig. Amen. Ja, men allt är ju inte borta. Nej, det är ju inte borta med oss, har jag ju sagt. Helgelsen pågår ju hela livet. Men tänk att få ta emot Kristus och stiga ner i dopet och bara uppleva. Tänk att det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och Saulus, som hade varit en sån förföljare, som hade andats, vilken dålig andedräkt alltså, andas hot och mordlust. Det räckte inte med Pepsodent. Han hade andats hot och mordlust. Och skulle då en kyrka, nu är jag lite, jag driver ju med mig själv också eftersom jag var pastor inom kyrkan. Men skulle en kyrka ha bestämt, och skulle ha sagt, nej, döp inte honom för Guds skull. Vi kan ju inte dra på oss en sån livsfarlig sak. Ska ni döpa en person som har hållit på som han? Han får åtminstone visa prov i 14 dagar eller en månad först. Parkera det. Läs Bibeln ska du se. Läs apostlagärningarna. Överallt. Fångvaktarens hus. Han kunde inte ens vänta tills det blev gryning. Utan på natten så lät han döpa sig med hela sin familj. Ja, det här måste vara anden i att jag talar som jag gör här. Jag ser liksom bara inom mig nu hur plötsligt människor kommer till tro på Kristus, känner sig medräknade och det blir dopförrättningar. Underbart. Han fick se resultatet. Ja, det är så underbart att få tala så här från hjärtat. Jag vill välsigna oss. Jag har ju sagt att du är prästvigd. Det står ju faktiskt i Nya Testamentet att alla är vi präster, allmänna präster. Alltså att förkunna hans verk där vi finns här. Känn på det en gång för att känna, jag är en präst åt Gud. Ja, det var den kortaste prästvigningen du har varit med om. Men tänk att du är medräknad. Nu ska vi tacka Gud för hans heliga ande verkar. Det känns tajt att Gud verkar med sin heliga ande här. Prisa vår Herre. Har du tvivlat på att du har fått ta emot syndernas förlåtelse? För jag tror på att det sker genom Jesus Kristus. Men om du bara känner det där som Mats sa, att du behöver extra förbön, så blir det ju tillfälle till dig. Och därför ska jag inte föregripa det. Men jag känner bara att jag vill uppmuntra dig. Du är medräknad av honom. Prisa vår Herre. Jesus, jag vill tacka dig för den här glädjen som vi upplever tillsammans. Evangelium som är det glada budskapet. Prisa dig Herre för att du har en tanke med Bollsta. Herre, tack för att inte en bön har stannat under taket, utan dina böner har påverkat människor. Tack för bönen som har betts i det här kapellet och kyrkan. Vi tackar dig Herre för att till och med ska en dag alla böneskålar vändas. Och vad det kommer att betyda riktigt, det vet jag inte, men det blir något spännande. Men Herre, just ikväll så vill du att vi lärjungar ska förstå betydelsen av samverkan med dig. Åh Herre, prisa vår ditt underbara namn. Och Herre, tack för att det är läkedom och helande här ikväll. Tack för att du rör vid människor som har haft verk i sin kropp också. Ja Herre, det stod inte exakt utförligt om allting. Men tack för att Saulus från Tarsus, han fick sin syn. Han blev ju helad. Återställd igen. Nu tackar jag dig för gudomlig kraft som går ut. I namnet Jesus.